Jakob, kom du ihåg förra veckan? Jag pratade ju om att det var en ny programledare på gång för Nyhetsmorgon.
Just precis, Peter Gides ersättare.
Ja, och det var ju då Sebastian von Sivers.
Ja.
Inte Malou von Sivers.
Nej.
Men de har en koppling.
Kopplingen är?
Ja, men Malou är mamma då.
Ja, ju exakt.
Ja. Och då sa jag att nu snart är premiären här, och nu i veckan så var ju då premiären verkligen här.
Ja, jag såg någon bara att det var kändisarna fullkomligt älskar Sebastians premiäravsnitt. Att det var liksom, det var hyllningsropen, ville aldrig ta slut så att säga.
Hent.se rapporterar kändisarnas häpna ord efter Sebastian von Sivers första sändning. De är häpna, det gick inte bara bra, det gick så bra att de...
Man tappar hakan.
Man tappar hakan, hur bra det gick. Jessica Almenäs exempelvis, hon skriver: "Gå ju hur bra som helst, heja Sebbe." "Spännande, lycka till," skriver artisten Pernilla Wahlgren. "Hjärtligt välkommen," skriver, ja i och för sig, kollegan Jenny Strömstedt. Det är inte så konstigt att hon är positiv.
Nej, hon är på samma jobb. Ja. Ja.
Anders Pilblad, Maria Forsblom, också TV4, de hejar. Och Malou von Sivers, tror hon är positiv eller negativ?
Jag tror, tumme upp.
Bra jobbat, säger hon.
Bara det?
Ja.
Stolt. Det var inget häp.
Nej, men stolt. Hon är inte häpen, men ja.
Alltså rubriken var inte, det var mer, kändisarna ger tummen upp.
Ja, det är mer så här, TV4s egen personal tycker att Sebastian von Sivers gör ett helt okej jobb.
Det hade varit en bättre rubrik.
Ja, det hade det, men det är kul att han är igång, Sebastian.
Ja, vad kul.
Och sa jag det sist, att han ser väldigt, jag tycker han ser väldigt stilig kille. Känns som en kalsongmodell.
Jaha, oj, jag måste kolla in han.
Ja.
Vi får bjuda hit han.
Ja. Radio Play. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Josefin Crawford antastad på krogen.
Det är någon av er som har en parfym. Det luktar väldigt starkt. Skulle du kunna gå in på toaletten och spola av det lite grann?
Och så pratar vi om Avicii. Du lyssnar på Freak Show, en rektaltermometer rakt upp i den entransöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter Messiah Hallberg, jag brukar sitta i... Varför du... Förlåt, Jakob, du sätter så konstigt.
Jag kände helt plötsligt hur jag fick lite kramp. Men nu går allting bra.
Okej.
Okay. Fortsätt.
Jakob Ökvist.
Ja.
Okej. Okay.
Hej.
Hej.
Messiah Hallberg, hur har din vecka varit?
Helt okej, okay, tror jag.
Tror?
Men jag orkar inte tänka riktigt.
Är det bara... så mycket mörker?
Nej, det är det inte. Vi ska prata om riktigt mörker sen. Men ja, kul. Veckans gäst, Josefin Crawford, välkommen tillbaka. Hej!
Tack, hej, hej, hej. Ja.
Hur mår du?
Jo, men jag har också så haft en...
Kramp.
Jag har inte kramp. Alltså inte fysiska direkta problem, men mer så här downer-vecka.
Mm.
Lite låg efter ganska roliga veckor.
Är inte du nykär?
Jo, det är jag väl på något sätt.
På eller... något sätt?
Det kan gå kanon.
Nej, men alltså,
till och med den där nykärkänslan.
Ja, orkar inte.
Nej, men till och med det är ju faktiskt jobbigt.
Ja, det är det ju för sig.
Att vara kär. Så jag har inte varit det på jättelänge. Och sen så blev jag det nu.
Har ni
så...
det, Alex? Som bara, ja,
jag sitter i Wille Crawford, kaffet i höst.
Ja, men det är ju länge sedan i och för sig du var nykär i Wille Crawford.
Ja, just. Ja, några kärlekar har jag väl haft efter honom, hoppas jag. Men...
ja, i och med att du har barn efter det så...
Men, nej, men alltså verkligen så här speciell upplevelse att känna det igen när man kanske också lite hade räknat med att men min kärleksdos kanske var slut. Nej, men på riktigt.
Jag trodde att du var redo för att det bara över.
Nej, men man vet ju inte. Nej. Alltså jag tänkte så här, man kanske får en beskärd del av så här, alltså lite som att
Det är sina, det är en del av, man har så pass mycket.
Man har så mycket och sen så har man gjort sig av med det, eller vad man ska säga. Och sen så nu så hände det. I got feelings. Jag bara, woo!
Okay. Men är det här någonting hemligt eller är det så?
Nej.
Kan vi breaka det?
Ja.
Är det en mansperson eller en kvinnoperson?
Det är en mansperson. Ja. Ja, är det en
offentlig person eller är det bara en helt vanlig?
Det är en nej, han är verkligen ingen vanlig. Alltså jag träffade honom i Indien. Det är en indisk man.
Ja,
bara
det
där
finns vanligt i Indien också. Jättemånga.
En miljard.
Fast han är nog ingen vanlig.
Nej.
Han är nog kanske den mest ovanliga indien i hela Indien, tror jag.
Indiens mest ovanliga man.
För därför, jag har sett bilder från Indien. Det finns rätt mycket ovanliga män som spelar på alla möjliga instrument. Och så vidare. Ja, vad spännande.
Nej då, men nej.
Är han från Indien?
Ja.
Men är han kvar i Mumbai?
Han bor inte där. Han är just nu är han i Goa. Men han kommer inte därifrån. Han kommer från norra Indien. Ja.
Vet du vad, nu ringde du på min telefon från Burundi. Är det någon du känner?
Nu ringer han. Vi vet var han är.
Fast vänta nu, Burundi ligger inte in.
Nej, jag vet. Nej, det är sant. Nej. Man får mycket sådana här samtal nu.
Ja, det där
var, det så, var det så ni träffade?
Telefonförsäljare från Indien. Det är helt sjukt att man också har träffat IRL. Alltså det är också ja. Så här, folk fattar, folk bara, men sånt där händer ju inte. Att man träffar någon på riktigt till att börja med. Man träffas ju via dating-sajter och sånt, men jag har ju inget sånt. Men mm. ja, skitsamma. Nästa plan
är... Är han ormtjus eller vad jobbar han med?
Nej, han har... Han...
Antagligen.
Troligtvis.
Antagligen ormtjus.
Han satt i...
Jag älskar den här lite rasistiska
tonen. Ja, verkligen.
Nej, men jag bara frågar om yrkesvalet i hans liv. Jag vet inte, jag är inte hans syokonsulent.
Nej, men du chansar på ormtjus ändå.
Först nej.
Det där var rasistiskt. Är han bara någon slags svärdslukare? Nu lyckas jag ringa upp det jävla samtalet från Burundi. Det kommer ju kosta. Varför gjorde jag det?
Men... Ringde du tillbaka till telefonförsäljare?
Nej, men jag råkade så stressad när du...
Varför Burundi? Varför får du ett samtal från Burundi?
De här bluffmänniskorna, det är ju bluff. De ringer ju så står det så här, det här är från...
Va?
Ja.
Och så svarar du, då börjar det ticka igång och sen får man själv en faktura på...
Fast alltså, jag har aldrig människor från Burundi som ringer, så jag får en känsla av att Messiah har liksom...
Nej, men det kan stå London, det kan stå Lissabon, det är liksom massa olika... Får du... Har du ja, men du har hemligt nummer, va?
Nej.
Svara inte och ring inte upp. Då blir det dyrt, varna polisen.
Nej. När du sökte på det numret? Ja. Polisen har till och med... Ja. Nej, men svara inte.
Har du lagt på till att börja med?
Ja.
Så.
Det rullar där.
Varför ringde jag upp? Det var jävla dumt. Ah, ja, skitsam. Kul. Vad hade hänt dig? Du kom in så du sa att, att någonting hade hänt dig.
En sak som hände som var så, som jag bara tänkte ventilera lite snabbt. Mm. Fråga hur ni skulle reagera på det här. För jag ställdes inför en så här, hur ska jag reagera situation? Bara några sekunder. För det var så här, jag skulle möta upp min morsa. Vi skulle ut och käka lite grann och sen skulle vi gå och se en film. Jättemysigt, en söndag kväll. Ja, så vi möts upp på ett så här tapaställe i Hornstull. Och ja, jag gjorde mig i ordning lite grann så där som man gör och sprayade på mig lite härlig parfym som jag har köpt i Frankrike. Jättedyr, svin, lyxig parfym som är liksom den godaste doft jag någonsin känt. Så jag är ju väldigt nöjd med det här.
Gör du verkligen ordning för att gå på bio? Alltså?
Ja, men alltså jag skulle ju träffa mamma också.
Får jag fråga om parfymen kommer ha en viktig
bärande roll?
kan vara så.
Ja.
Okej,
annars är det också roligt.
Ja, men jag vill ändå understryka för att den här är väldigt pytteliten flaska för liksom närmare 2000.
Nu släpper vi parfym.
Ja, det är svårt att släppa. Hur som helst. Ja, hon ville fira mig för jag fyllde år också. Så det var kanske, jag kände mig lite födelsedagsaktig även om jag inte fyllde på den söndag. Skitsamma, möter upp henne på ett ganska så här, skönt, trevligt men inte så här jätteavancerat. Men strunt samma. Alltså jag kan inte prata idag. Jag säger det. Jag har en downer-vecka. Allting går emot mig.
Det är den där Indien.
Jag vet inte. Nej, Indien han... Ja, skit i honom nu. Kan vi inte bara så här? Vi sätter oss, beställer in lite smårätter. Allt är så här trevligt. Sitter och snackar lite grann. Beställer varsin öl. Allt är nice. Kommer fram en tjej så här mot oss. Och bara, hallå, hej. Och jag bara tittar upp och min mamma också. Så här, hej. Det är någon av er som har en parfym. Och jag bara, tänker jag att det är såklart min. Jag bara, men gud. Ja, men det är nog den som gör. Ja. Och jag tänker liksom att det är så coolt med den här parfymen att alla uppmärksammar den och tycker den doftar så fantastiskt och bara, vad är det här? Så jag bara, here we go again, så här, yes. Och hon bara, alltså, det doftar, eller nej, det luktar väldigt starkt. Skulle du kunna gå in på toaletten och spola av det lite grann? Jag känner inte ens smaken på mitt vin längre.
Åh, herregud.
Wow!
Det var en ung tjej.
Ja.
Ah, okay.
Alltså jag inte, känner inte smaken av mitt vin.
Mellan kanske kanske i min ålder, 30-40, jag vet inte.
Hon dricker vin och så plötsligt kommer en odör in och tar över hela hennes smaklökar och påverkar.
Då känner jag så här där och då, det blev...
Men hon sniffar sig till ditt bord. Hon känner ju verkligen var doften kommer ifrån.
Det gör hon ju.
Ja.
Och grejen är, jag sprayar på med parfym. Det är ju inte, jag är ju inte som en så här kärring som bara sprayar. Plus att det är en liten exklusiv, det var liksom Två sprut parfym. Det är väl ganska normalt.
Ja, det kan jag tycka.
Tycker jag. Och då är jag lite så här fundersam, bara vad gör man där och då? Ska man bli irriterad på att hon gör så, eller ska man acceptera det och som så här en hund med svansen mellan benen bara
daska in av sig på muggen och
torka av sig?
Det är ju ett rejält krav på en människa att säga, kan du gå in och bara vaska av dig?
Ja!
Ja, det är nästan, det är väldigt oförskämt.
Det blir ju liksom...
Hon kränker ju in på din integritet.
Och det kan ju inte vara den enda, om det är en tapasrestaurang måste det ju ha varit andra dofter,
vitlök. Det var ju fullt av folk, det var massa chili, människor. Det
sådana
var...
pimentos patron.
Ja, visst. Ja.
Det är restauranger som har så mycket dofter som just en tapasrestaurang.
Nej, och vi pratar liksom... Jag vet inte vad är nästa steg. Är det att man ska gå fram och bara kräva, oh, du, jag tycker din frisyr är lite... Den sticker i mina ögon. Jag kan inte koncentrera mig. Eller,
den där vårtan du har på kinden. Jag mår illa när jag ser den. kan du dölja den på något sätt? Vi sitter och äter där borta. Det är ju helt sjukt.
Jo, det är det. Men det fanns väl en annan aspekt här. Just om det...
Och människor har ju också dofter. Alltså även, det kan ju vara en vissa lukter ju lite svett. Och andra luktar en parfym som man kanske inte tycker så mycket om, men att det, ska, att det kan störa så mycket.
Ja, intressant. Och hur hanterar du det här?
Nej, jag tittade på henne i några sekunder och tänkte då, okej, hur ska jag reagera på det här? Men i och med att hon var inte otrevlig. Nej. Alltså hon var ju inte så här, hörru, det hon var ju liksom
ännu sjukare i sådana fall.
Ja, så bestämde jag för att jo, först sa jag så här, men de kanske har några servetter i baren med lite vatten på som jag kan ta eller någonting.
Ja, du var alltså, inne på att...
Du la det ändå platt ganska snabbt.
Ja, alltså, jag kände också att jag har ingen lust att liksom förstöra någon stämning här eller börja bråka med den här kvinnan. Jag tror att hon var flata, för hon satt och liksom småhånglade med en annan tjej. Aha. Inte mig emot, såklart.
Nej.
Jag bara säger...
Ja.
Så att vi vill bara
profilera historien. Jag vill bara att ni ska se detta. För, vilket också kanske kan sticka i någons ögon. Eller, alltså jag tycker bara så här...
Vem stack i någons ögon? Du stack i hennes ögon. Eller du stack i hennes näsa.
Jag stack i hennes näsa. Men jag bara menar att det finns ju så många anledningar om man vill att hoppa på folk för ditt eller datt. Och det är så himla onödigt tycker jag.
Ja, verkligen. Så du menar att du sa ingenting om att hon sitter här och bryter mot Guds plan?
Nej, jag är väl den första att liksom embrace it. Om några har lust att liksom...
Ja, risken är du menar att de skulle vill. Kanske kunna få den typen av kommentarer om det kommer någon trångsynt människa.
Ja, men jag menar,
men nu trampar hon in på dig.
Jag kan tycka det är så här jobbigt till exempel om man åker tunnelbana och så sitter ett så här finnigt tonårspar mitt emot mig och bara råhånglar. Jag kan tycka att det är lite äckligt.
Men du skulle aldrig...
Men det är klart att jag inte bryter in och bara ursäkta, kan ni sluta med det där? Alltså det gör man ju bara inte.
Nej visst.
Alltså, så jag gick i alla fall in på toaletten och torkade av mig, tog lite en sån här servett med lite vatten och bara dutta lite. Fast egentligen gjorde jag knappt det, men jag gjorde det lite
spelade
som att det
för galleri.
Ja, jag förstår, men det var ändå en walk of shame när du fick så att säga gå dit och sen gå tillbaka. Starkt, det var fint av dig att lägga dig så. Du berättade ju en historia här en gång, var det inte du som berättade det, om Martina Haag?
Ja.
Det hade du kunnat gjort när hon bara attackerar på kroppen med karateslag.
Ja.
Att du bara reser upp, jaha, vilken parfym, kom här för att lukta lite. Och så snabbt slag.
Aja!
Man undrar ju hur hon upplever, alltså måste vara jobbigt att leva med en sån kvinna också.
Ja.
Alltså jag tänker hennes partner. Alltså.
Ja, tyckte synd om henne. Alltså.
Stark doft.
Shit, jobbigt.
Tänk om det är en första dejt också.
Ja.
Så tänker man ju, det här är en jävla dåre.
Ja.
En jävla dåre är på dejt med.
Nej, jag kan ju inte låta bli att hoppas lite att dejten gick åt helvete.
Konstigt om det är en turn on. Den andra tycker sig, det här är en kanonkvinna. Ja. Henne ska jag hålla fast i. Hon har en jävla supernäsa.
Jo, men det kan det ju vara.
Hon ska ut och leta tryfflar sen i skogen.
Hon kanske börjar skapa parfym. Alltså det är väl just den här supernäsor som...
Finns det inte en film som heter Näsan? Eller parfymen.
Parfymen, ja, just det.
Näsan. Vad är det för jävla film?
Fast man kallar dem
uppföljaren.
För det. De här
de som jobbar med det.
Parfymskaparna, han som har gjort
ta in näsan.
Den goda parfymen som jag hade på mig den här kvällen.
Han så kan... god var den kanske inte.
Jo, då. Den är magisk. Jag har inte på mig den idag.
Tack och lov. Denna vecka har vi ju även en sponsor som vi har haft några veckor nu, och det är kul tycker vi när sponsorer inte bara får nog efter ett avsnitt utan att de
håller sig kvar.
Ja,
ja. Ja, men de känner väl att det här är framgångståget, gäller att hoppa på fort.
Verkligen. Mm. Biltema är det som är vår sponsor denna vecka. Och kul nu. Det är ju de bästa somrarna, tycker jag. Det är de somrar där det är fotbolls-VM.
Är det inte fotbolls-VM så är det liksom, det är en sommar men det saknas något.
Mm. Ja, men så är det ju.
Det är lite som en is i drinken. Det är blaskigt utan is.
Jag läste en DN-kulturtext för några år sedan, när det var fotbolls-VM sist. Det var Knausgård, han norrmannen, skrev en text om att, en väldigt fin text, men just ja, att minnena från fotbolls-VM-somrarna, det är liksom, de lever genom generationer. Och som gammal så, kommer man, så minns man just de här somrarna.
Som små öar.
Ja.
Det här, kan det vara första gången Biltema och Knausgård nämns i samma sammanhang?
Du vet vad, jag tror fan de säljer Knausgård på Biltema.
det är inte omöjligt. Men framförallt säljer de ju saker som har med fotboll att göra.
Absolut.
Det är allt ifrån målvaktshandskar, fotbollar. Säger man fotboll? Nej. Men allt som har med fotboll att göra.
Ja, ja. Även fotbollar.
Exakt, mm. Som också har med fotboll att göra.
Nej, men det är kul. Jag ska faktiskt ja, köpa ett mål till, för jag ska försöka, jag håller på att nöta in min igår hade min son sin första fotbollsträning och han gick efter en kvart.
Det var ju inte bra.
Nej, jag vet. Så jag ska köpa ett mål till honom nu i sommar och då går jag in på Biltema, köper allt som behövs och ska jag mata skott mot honom och så kommer han älska det.
Vill du ha en ny Zlatan i släkten? Åk till Biltema redan i helgen och köp någonting med fotboll som har med fotboll att göra. Nu fastnar jag där igen.
Ja, verkligen. Det är ett svårt ord.
Ja, det är ett svårt ord.
Men tack Biltema i alla fall. Ska vi nämna Avicii ändå?
Mm.
Lite grann. Det var ju alltså, det var ju en märklig, det har ju varit en märklig vecka tycker jag sedan han gick bort. För att jag förstod ju inte riktigt hur stor han var.
Nej.
Nej, men det, senast nu i veckan så hörde jag att min kyrkan där min dotter tillhör kyrkokören, de spelar alltså hans låt på orgel varje dag klockan 12.
Jaha.
Ja.
Jag såg något klipp, det var någon kyrktorn i Holland som alltså helgmålsbönen var en Avicii-låt.
Mm.
I Holland, liksom i någon liten stad, så var det Hey Brother på kyrkklockor.
Oj, oj, oj.
Det är ändå rätt. Det är inte alla som får kyrkklockor liksom.
Det är fint. Jag tycker det är fint.
Jag gillar också det.
Jag gillar att man
många brukar ju säga så här, jaha, nu är det dags att hedra folk när de har gått bort. Mm. Att det är så här, aha, David Bowie, George Michael, Prince, så dyker alla upp och är superfans i efterhand. Men här kom det ju alltså, det här kom ju så oerhört från ingenstans.
Ja, ja och nej. Alltså för man har ju, alla gick ju in och såg den här dokumentären som låg på SVT.
Ja.
Den låg ju ute redan innan han gick bort. Den lades inte upp i efterhand. Den fanns ju...
Ja, den kom i påskas.
Ja. Mm. Jag känner mig lite som en sån kille. Om jag pratar, i och med att vi inte vet vad han gick bort av så är det svårt att spekulera kring det. Men om jag utgår från mig själv, som jag gärna gör, så känner jag mig lite som en sån där... För jag har ju alltid, den typen av musik han gjorde har jag ju alltid avfärdat som skräp.
Det har inte varit din cup of tea som du säger.
Nej, men verkligen
EDM.
Inte. Alltså jag är kanske en av få som inte har lagt upp något sånt Avicii-meddelande i sociala medier. För jag skämdes lite. Det hade känts fel av mig att låtsas som att jag var ett superfan. Mm. Mitt enda Avicii-minne är, jag står på Cleveland Hotel på Miami Beach 2012, våren. Och så, det är en DJ där som spelar ute på vår... utanför vårt hotellrum. Och han går på redan klockan... Han kör fram till 5-6 på natten. Och sen redan klockan 11 dagen därpå så är samma gille tillbaka. Så bara, all right, are you ready to get this place rocking?
Wow.
Ja, otroligt. Alltså, och då låg man ju bakfull som fan.
Ja.
Och då, var det då dunkade det igång någon jävla låt då. Och jag bara, vad fan är det här? Och min kompis som jag var med, han bara, det är ju svensk. Det är ju Avicii. Det är ju Levels heter den. En jävla superhit.
Du hade ingen aning.
Jag hade ingen aning.
Levels är ju riktigt bra. Jag tycker faktiskt att hans, om man bara ska prata om hans musik, så tycker jag att de här som kom senare, de här ja, Hey Brother, och alltså de här som nästan lite country feeling på dem.
Wake Me Up.
Ja, lite svårt för dem faktiskt, men däremot tycker jag att han gjorde så fantastisk dansmusik innan. Bromance och sådär.
Men om man ser den här dokumentären då, så är det ju, det finns ju en historia i den som är ganska tydlig. Det är ju att Avicii är, och det är väl också den historien som på något sätt i sociala medier förmedlas nu. Vi vet ju inte vad han gick bort då, men historien är väl egentligen att han arbetade sig till döds. Mm. Alltså att han drevs av marknadskrafter och kapitalister och den ekonomiska vinningen av människor. Och en person då, hans manager från starten egentligen heter ju Ash. Mm. Och han framstår ju i den här dokumentären som inte superskön.
Nej, han...
Alltså det är ju den, när man bara ser dokumentären, det är det man tar med sig. Ja. Okej, den här killen, det finns en god kille, det är Avicii, som var en svensk kille som älskade musik.
Han ville och bara hade en supertalang.
Han är supertalang, men han var nästan som en, han framstod nästan i dokumentären som en någon slags Ingmar Stenmark-typ.
Liten, blyg.
Ja, han kunde bara åka skidor, kunde Stenmark. Ja. Eller Gunde Svan. Alltså det var, nej men det fanns en svensk snäll kille som bara ville gott. Mm. Och så var det då den här lite mer Ash som var lite någon slags... Ja,
han
var.
Fast det där är ju också så här, det är också lite så här obehagligt att så här fucka in personer på det viset. Sen blir det ju så också, nu med tanke på allt som har hänt och så vidare, då blir det ju lite den känslan när man tittar på dokumentären.
Det hamnar i en helt annan dag.
Det blir så här, ja men som du säger, så här, den onda, den goda, bla bla bla. Men någonstans så, de här personerna har ju liksom jobbat tillsammans. Det här är ju ett gäng. Och sen har det här obehagliga liksom, det utvecklade sig ju efter några år. Plus att Avicii, han hade ju liksom fysiska problem, problem med alkohol, problem med mediciner, olika mediciner, tabletter. Och jag, I don't know, men jag bara tänker blandningen, mixen av allt detta liksom.
Vi kan väl bara lyssna på lite hur den här Ash framstår i klippningen. Det här är en kille då som han sitter och förhandlar om. Jag tror att det här är från förhandlingen om skivbolagen om just Level.
Hey, it's Ash.
Ja, hans agent alltså sätter på låten Hustlin, Everyday I'm Hustlin, efter att han har då förhandlat till 500 000 euro för någon slags avtal.
Jo, men han har ju lurat, för att han säger ju att han har fått ett bud på 500 000 euro, men han hade fått ett bud på 40 000 euro.
Ja, men han har gjort en managers jobb i alla fall, men det här är ju den, vad ska man säga, det är så här han målas ut, så här säger en annan skivbolagskille om Ash.
There is no person like Ash. His obsessiveness of taking Tim to the next level or to 3, 4, 5 levels up, I think he will continue to be very successful because he is obsessed of having success.
Ja. Han är besatt vid succé.
Ja, och man får väl säga att han gjorde ett fantastiskt jobb med Avicii, alltså som artist.
Ja. Nej, men, om det är jobbet, men, att ta en kille från liksom, som sitter och proddar lite musik i sitt pojkrum, ja, till att bli en världsartist.
Absolut.
Det är väl det enda jobbet en manager har. Alltså det är väl det enda,
det man har en manager till.
Det är väl det enda. Alltså, jag håller med om hur det framstår här. Alltså jag förstår ur ett personligt perspektiv, alltså hur ett människovärdesperspektiv. Så är det ju inte, för Avicii mådde ju inte bra. Så här sitter han och säger, det här är korsklipps då med Ash, så här säger Avicii själv i slutet där, när han håller på, har gått in i väggen redan och ändå tvingas fortsätta.
Men då får man ju tänka att det är längre fram. Ja.
Jag har ju oavsett sagt till dem så här, jag kommer inte kunna spela längre. Jag har sagt att jag kommer dö. Jag har sagt jättemånga gånger, jag kommer inte kunna spela mer. Då vill inte jag höra att de ens ska underhålla tanken att jag ska spela ett gig till.
Och så korsklipps det då med Ash.
Obviously that comes with challenges. He doesn't, you know, there's a... Fan, jag vill inte säga skit om honom, jag vill bara säga på något smärtfritt sätt vad problemet är. Jag ska formulera det bättre. Vänta. Alltså problemet är ju att han inte förstår värdet av pengar och förstår inte hur hans beslut påverkar andra jättenegativt. Och enda anledningen till att folk fortsätter liksom bry sig är för att han är framgångsrik för tillfället. Alltså skulle han inte ha framgångsrik längre, då skulle många överlämna skeppet liksom. Det är jag helt säker på. Man inte hade råd att tala folk och...
Här är ju storyn tydlig. Här finns ju en ondskefull person och en god person.
Fast jag tycker inte man kan säga så. Alltså jag tycker inte man kan beskylla andra. Jag tycker att det är så lätt hänt i alla såna här laddade situationer där någon dör av en eller annan anledning, att man ska hitta syndabock. Och jag tycker inte man ska göra det. Alltså jag gillar inte den idén, för att det är ju så, den här Ash, han brinner för någonting, han gör, det är ju inte som att han vill att Tim ska dö. Självklart.
Nej, det
inte liksom.
Verkligen inte.
Och han kanske inte är så, han tänker på ett sätt och ja, jag vet, jag gillar inte det där att det alltid, så där är alltid, det är samma sak i den här MeToo-rörelsen, att det var någon som tog livet av sig, det var någon, ja, någon person.
Stadsteaterns,
ja, och då är det som att så här, ja, då är det massa människors fel att han tog livet av sig. Men så kan man ju inte tänka.
Nej, alltså många har ju skrivit till Ash på sociala medier att du har blod på dina händer och sånt där.
Det är så.
Ja. Och det är ju, finns ju någonting. För att det jag tänkte, jag är lite inne på ditt spår, Josefin, oavsett vad dödsorsaken är, så är det ju, alltså jag vet inte riktigt, man måste ju tänka, utbrändhet är ju också, jag har haft utbrändhet på väldigt nära håll i min familj, och det är ganska svårt att stå vid sidan av utbrändhet, för det är ju inte en fysisk åkomma. Ja, nu hade ju Tim då även andra mer saker som man kunde ta på, han opererades och så vidare.
Gallblåsan, ja, och buskbortsjukdom.
Ja, det är ju mer i och för sig, där är ju tydliga tecken på det sättet. Men just själva utbrändheten, ja, när någon plötsligt säger så här, vet du vad, jag pallar inte. En instinkt hos ganska många människor är att man säger, det vet jag själv, att man säger, men vadå pallar inte, det här gjorde du precis. Alltså du kunde ju precis göra det här, men vadå nu pallar du inte? Det är väl bara att bita, alltså.
Ja, det är svårt att sätta sig in på riktigt i hur jobbig liksom,
nästan
situationen
omöjligt.
Är.
Det är nästan omöjligt. Ja. Men det, och
sen är det också väldigt olika hur folk är. Nu, i Tims situation, jag tycker återigen i dokumentären så är det så tydligt verkligen att han verkligen inte pallar, och han borde ju få mer gehör för det. Men det kan ju också vara så att människor som är så här, åh, jag orkar inte, att de... Många behöver ju ibland höra så här, kom igen nu, fan, ryck upp det, nu kör vi, och så kan man må bra.
Ena gången, ja. Och andra gången behöver folk bara dra i handbromsen och säga,
ja,
stopp.
Alltså, jag vet själv ibland när jag, om jag har mycket eller ska göra någonting som jag är nervös för eller stressad för, om jag då får pepp och så här, fan, kom igen Jossan, du är skitbra, det här gör det, inga problem. Alltså jag, då mår jag, det kan hjälpa mig också.
Man kan inte
klandra människor för att de...
Nej, men jag tror, om man säger just det rent när man har utmattningssymptom, så är det ju, då funkar ju inte det.
Nej.
Kom igen nu.
Såklart inte, men vad jag menar är att de här människorna...
Nej, de vet inte vad som pågår.
De är inte professionella doktorer, läkare, eller liksom, de kanske inte...
Men ska man inte lyssna på hans rop då? När han säger, jag inget mer, inga mer jobb, snälla.
Jo.
Och så ringer han upp och säger, jo, det är bara ett av de giggen blev av. Han säger, nej, men jag sa inga. Ja. Vad är det ni inte hör?
Nej, men det är konstigt. Det är
en sjuk värld, såklart att det är. Men det är också en värld som drivs av pengar. Det jag vill komma till lite grann är, säger Jakob, att du hade investerat många år i en person.
Mm.
Och helt plötsligt så säger den här personen, vet du vad, det här som vi har, de här miljonerna som har trillat in, de här du har ju slitit här med bokningar och så vidare, du suttit i förhandlingar och så vidare, och sen säger den här personen, jag vet du vad, jag pallar inte riktigt. Skulle då din första instinkt vara att säga så här, jag fattar, jag ringer Vegas, bokar av 10 gig?
Nej, det är ju klart att med facit i hand så skulle man direkt säga, jag borde ha dragit i handen, jag borde ha förstått.
Och såklart att Ash idag mår fruktansvärt.
Ja.
Nu måste vi ju bara...
Med andra, men det finns ju en enorm...
Man kan ju också förklara för er som inte har sett dokumentären. Ni är uppdelade i tre olika kapitel, och där börjar ju ändå med den här unga DJ:n som upptäcks och liksom får den här världshitten med Levels. Sen får man se hans liksom, när det börjar gå bra, han åker privatjet, det är helikoptrar, det är lyxhotell, det är fester dygnet runt, och sen då på slutet när han totalt nästan är apatisk och inte klarar av att jobba längre och ber dem att få hoppa av. Sen slutar det ju med en high note, alltså det är positivt att han hoppar av DJ-andet, han slutar med det, folk skrattar ju lite åt det, jaha, ska han gå i pension 26 år gammal från att stå med en USB-sticka och vifta med en hand, vad är det frågan om? Det var ju liksom nästan, folk hånade hans beslut att sluta, man förstod inte hur illa han mådde av det här, och sen slutar det med att han går tillbaks till liksom det han ville från början, bara producera musik. Han ser ut att må
ganska
bra på slutet.
Och det här är alltså 2016, så det är ändå ett tag sedan. Så man får ju verkligen en känsla av att yes!
Ja.
Alltså det är ju den känslan.
Hade historien slutat där så hade ju Ash framstått som en så här, fan vad du pressade han i början. Men okej, nu, han tog sitt beslut. Nu mår han bra.
Mm. Sen är det också med den typen av påverkan på hjärnan att man blir ju aldrig riktigt helt återställd om man har blivit rejält utbränd. Alltså hjärnan är ju...
receptibel eller vad heter för nya, alltså stress.
Men de stresspåslagen finns alltid där, ja. Liksom, så du kan aldrig riktigt återställa en hjärna på det sättet.
Men det är därför man också känner redan i dokumentären, ganska tidigt i dokumentären eller mitten tidigt där, när han har varit inne på sjukhus och kommer ut, de sitter i en taxi. Det är nästan den jobbigaste scenen av alla tycker jag, när han sitter i en taxi och är så väck så han kan ju inte ens hålla ögonen öppna. Och snubben bredvid, vem det nu är av alla hans, i hans crew, sitter och pratar om att han ska göra någon intervju,
ja,
på en halvtimme.
Kan du om en timme göra lite radiointervjuer inför gigget på Ultra i Miami?
Så alltså där, ja, och då känner man ju lite så här, okej, redan där så kanske man skulle ha... Alltså, för då, det är ju så fysiskt uppenbart också. Det är ju inget snack om saken att han inte mår bra. Det är helt sjukt.
Nej, visst. Men det här är ju då också, det har ju skrivits lite tweets och Jonna Sima vet jag på Aftonbladet skrev någon i vissa delar kritiserad artikel om att det var liksom en någon slags mans roll som fanns i den här dokumentären, som var rätt tydlig att den här, att det var nu biter vi ihop och kör på.
En manlig värld,
ja. som hyllade en man som bet ihop och gjorde sina saker och sådär. Och den har ju många män kritiserat på. De har kallat henne allt möjligt.
Ja, hon har fått veta...
Att hon lever.
Ja.
Av olika män som säger att det finns ingen mansroll. Håll käften, din hora. men...
Det där var snällt jämfört med vad vissa skriver.
Ja, jag vet. Men jag fattar om man bara tänker så här, aha, du ville kvotera in mer kvinnor i dokumentären. Alltså att vilken idiot idé. Det hade ju inte räddat honom. Däremot så kan man väl säga att det där som du beskriver där finns ju någonting i en, man kan väl, det är inget, det här är ju absolut egentligen inget, men man vet ju inte om det här hade påverkat hans, man vet ju ingenting.
Nej.
Om, men det kan ju finnas någonting i den manliga världen att man ska bita ihop och man ska och till och med när någon kille säger då att han mår dåligt så är det så här, ah, fan, ta en bärs.
Ja, men jag tänker på så här idrottsstjärnor som slår igenom i ung ålder, allt från Premier League till NFL till liksom så här, och att det liksom, det går så fort i början, det är så mycket pengar, det blir så liksom, och alla säger du lever drömmen. Nu oj nu slår man. Och så nästan alltid så slutar det med att oj, vad hände där? Nu spårade han ur fullständigt. Vi har Justin Bieber som ett exempel på en sån kille som var bara en ung, oförstörd pojke som satt och spelade lite YouTube-klipp. Och wow! Hela den här världen som Avicii rörde sig, också den här summerburst-crowden liksom, som bara hyllar liksom pengar, framgång. Det borde vara lika med lycka, lycka, lycka. Och så ser man liksom den olyckligaste killen i världen som sitter ensam i en lyxvilla i Malibu och bara mår piss. Oerhört svårt att ha det här liksom trycket på sig från allt och alla.
Det är så otroligt olyckligt hela grejen. Men jag tycker ändå att det är också väldigt obehagligt med att vi människor har ett så här enormt behov av att hitta syndabockar. Hitta personer som ska skuldbeläggas när sånt här händer. För sånt här händer ju hela tiden. Nu råkade han vara jättestor och känd och sådär. Men det tragiska här är ju bara att en alldeles för ung kille... dör.
Så bottenlöst tragiskt och inga jämförelser i övrigt, men vi alla tre såg ju på när Björn Gustafsson slog igenom i stand-up-världen i Sverige, som är så här sinnessjukt mycket mindre. Men den liksom unga killen som kom och var lite charmig på lite ståuppscener i södra Stockholm, till att liksom det låg alltså på riktigt så här paparazzi-fotografer utanför hans lägenhet och så här klick, 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 klick. Och det ringde liksom journalister till mig nästan dagligen och så här, hej! Man tänkte, ja, nu är det någon spännande intervju här om någonting. Vet du vad Björn gör idag? Alltså det var så här, de jagade Björn Gustafsson.
Alltså det är så skumt.
Det var...
Nej, men
och han klippte ju liksom bandet. Han slutade ju helt med stand-up. Han pallade
inte. Han fick ju någon lätt variant av... Och sen tar man det gånger liksom 10 000 som med Tim. Men sen, om man bara lite snabbt... För jag förstod, som jag sa i början, inte riktigt hur stor han var eller hur mycket han hade betytt för folk. För jag har läst i sociala medier nu, folk säger så här, jag har såna enorma minnen. Mitt enda minne av Avicii-låta var ju egentligen det här när jag stod bakfull och bad DJ:n spela något med Bruce Springsteen istället.
Det är kanske ingenting man tweetar ut som
nej, gjorde inte det.
Mitt finaste minne.
Nej, jag gjorde inte det. Men att folk så att säga har gjort allt. Hela min uppväxt är olika Avicii-låtar. Så jag har hånglat till den, jag har gråtit till den. Och det fascinerade mig i och med att jag att genren inte tilltalar mig supermycket. Men sen, och då kände jag mig så fjärmad från min generation. Alltså liksom att, ja, det kanske inte ens är min generation. Det kanske är en generation så att säga, senare än vad jag är. Men att det bara, jag kände inte igen mig den generationen. Men sen förstår jag också att det inte är min uppgift att tala om för den generationen vad de ska lyssna på för musik. Nej. När de lever sitt. Alltså det gör ju inte jag.
Ibland drabbar ju saker på ett konstigt sätt, alltså mer än vad man ens tror. Och den här grejen drabbade verkligen mig, trots att jag inte heller är ett så här Avicii-fan på det sättet. Men jag var ute på landet i helgen, jag var där helt själv, och då lyssnade jag på liksom allt med Avicii. Jag tyckte det var så här, men nu jag ska verkligen lyssna. Allt, liksom från hans första I'm a fucking alcoholic, som är en svinbra, den är ju gammal låt som kom liksom långt innan han breakade, men den är så tung. Han har ju sån feeling för att skapa det. Jag tycker vissa människor som gör musik, det är som konst. Det är liksom, han har sån känsla för att bygga musiken. Alltså bygga upp, och att det liksom, att låten hela tiden växer. Alltså han är verkligen ett geni. Han har också gjort en låt med Salam Al Fakir. Den är inte så gammal. Den är också helt magisk. Alltså.
Men han var ju något slags geni.
Han är konstnär. Alltså en konstnär skulle jag säga. Geni, det är lite så här. Men
nej, men jag tror Wycliffe Jean uttalar sig väl i dokumentären om Tim. Att det, han jämför ju honom då med Michael Jackson och Bach är hans jämförelser.
Och jag förstår det, för han bygger upp musiken på ett väldigt unikt sätt. Om man jämför Aviciis låtar faktiskt med andra DJs låtar, så sticker de ut. De har en egen style.
Jag förstår, för att det här är det som jag nu läser i Kultursidan också, att folk skriver.
Jaha.
Jag menar att så här, men Avicii, nej, men en artikel, eller en artikel här av Nicolas Ringskog Ferrada Noli. Han säger att Avicii var annorlunda. Elektronisk dansmusik var visserligen hans språk, men det var musiken i sig som var hans hem, inte de jättelika klubbarna. Han var ingen introvert avantgardist. Hans musik var alltid tydlig och poppig, vilket gör att man kan underskatta subtiliteten i hans produktioner och det personliga hans uttryck.
Ja, alltså, det där tycker jag också är lite så här konstigt skrivet, för vissa av hans låtar har faktiskt ganska stor dos mollighet i sig, vilket också
men det är väl det han sen kommer till då.
Han kommer till det.
Avicii musik passar mycket väl in i det här popklimatet, men i hans fall tycks ljuden och hookarna alltid vara medel snarare än mål. De bär något, de uttrycker något bakomliggande, de vill något. Under alla smaskiga trummor finns melodier och ackordföljder som ekar av vemod.
Ja, titta!
Ja, fast... De är inte ytliga och cyniska. De är sprungna ur genuina känslor, men samtidigt är de så poppigt omedelbara att de fungerar som lättkonsumerade hits. Ja, absolut.
Kanske. Det beror på vilka låtar skulle jag säga. Ja. Det beror på, och alla gillar olika och man kan känna olika till olika låtar. Men som min favoritlåt, jag återigen, Seek Bromance, favorit... liksom dansgolvshit. Men alltså det är inte svårt att typ gråta till den låten, och framförallt med tanke på vad som hände, såklart. Men det finns någonting, det är någonting molligt i, förstår ni?
Ja, jag förstår vad du menar, och jag ska inte recensera hans musik nu, men det är ju studentflagshits.
Absolut, men det är också, inget fel med det.
Nej, det är inget fel med det, och man kan vara geni.
Alltså, på studentflaken så spelas ju ofta grymma låtar.
Absolut. Alltså. Det jag menar är att när någon dör, speciellt en artist, så finns det ju ett inneboende för varumärket. Så finns det ju en någon slags att man läser in en väldig massa i musiken.
Jag tror man kanske börjar lyssna på musiken på ett annat sätt också. Jag kommer ihåg när Michael dog. Jag har aldrig varit ett stort fan av Michael när han levde. Jag vet, det här är ju...
Man får, nej, du var ju Prince.
Man får ju inte säga så. Nej. Men jag var Prince-fan, och det var lite så när jag växte upp att man kanske var antingen eller. Men jag lyssnade aldrig på Michael Jackson. Jag tyckte att hans låtar var för ingenting jämfört med Prince.
Yep.
Men efter Michaels död så blev det liksom att man lyssnade på hans musik lite mer noggrant, kan man säga så.
Visst. Man söker också lite svar, tror jag, omedvetet.
Ja.
Och liksom
känner in och bara fan shit, ja men gud, han är ju helt otrolig. Och sen efter så har Michael liksom vuxit för mig.
Men det här tror jag kommer hända även, för jag har ju kommit på mig själv att göra samma sak nu. Jag har ju spelat Avicii hela veckan och också hört det här vemodet och målet. Jag är inte säker på att det där ens fanns där från början.
Det hör du nu?
Ja, och jag tänker att det är hemskt det som hände honom som person, men som artist, som varumärke, kommer han ju nu leva som en av vår tids stora. Alltså, vi kommer ju berätta för våra barn om Avicii. Jag kommer göra det som aldrig ens Alltså som avfärder, som bara ville att de ska spela Bruce Springsteen istället. Och det är ju det som händer med...
Men hur kan du... Alltså med tanke på att han då gjorde de här låtarna med de här, ja, de här country-aktiga, yeah, artisterna. Det borde ju du ha uppskattat då, tänker jag, eftersom du gillar Bruce Springsteen.
Den mishmashen.
Alltså du om någon borde ju ha uppskattat den typen.
Nej, fast det är det monotona, att man alltid, det är lätt förutsägbara, att de alltid går till droppet och sen kommer alltid slingan och sen... Det är ju en, men sen kan jag, ja, tänka, jag tror, jag har varit nyfiken på att höra vad han skulle ta vägen, för det kändes lite som att han stoppade in de där dropsen mer och mer pliktskyldigt, att han egentligen ville kanske bort från dem.
Men att det väl fanns ett formula som, ja, liksom, ska det här bli en världshit, ja, så måste jag...
Exakt. Men det är bara spekulationer, för att se om det kommer någon musik. Men
hade inte den här dokumentären dykt upp, så hade man väl inte förstått,
nej,
alls lika,
verkligen,
mycket vad som hade hänt.
Verkligen.
Eller hur,
liksom. Verkligen. Och
mörka sidorna.
Nej, det är bara det var en fascinerande inblick. Och den här dokumentären gjordes av en kille som jag jobbar på ett riktigt skitprogram med på SVT för typ 6-7 år sedan.
Men han har varit med länge, han måste ha följt.
Ja, ja. Men han sa då, han bara, jag filmar ju lite de här killarna. Jag vet inte om du har hört talas om Avicii. Jag bara, säger Bruce Springsteen, säger jag med.
Även där
han
måste
han hade filmat Swedish House Mafia, gjort deras,
ah, okay,
också.
Ja.
Så han har ju följt alla de här.
Ja.
Och kul för honom. Men jag var lite så här, ja visst, lycka till med det där. Du kommer göra Bubblan säsong 2. Tror mig.
Ja, den där släpper du någonstans.
Det är bara lite lösa tankar kring den här senaste veckan. Det var ganska omtumlande. Jag blev förvånad över att jag blev så påverkad som jag blev. Men det,
ja, man har
mått någonting...
fysiskt dåligt en vecka här nu. Mm. Det känns som hela Sverige har liksom ett mörker som har dragit in på något sätt. Alltså att, som du säger, det drabbar en,
ja,
fysiskt och psykiskt.
Jag blev påverkad av det och jag fascinerad av det. Och som du sa, Josefin, intressant hur vi vill hitta någon och skylla på fast vi inte riktigt vet vad som händer. Många aspekter av det här. Ja, i vilket fall som helst så är det fint, tycker jag, att kyrkan spelar hans låtar och sådär. Mm. Och jag kan väl säga så att nu ber jag inte om Springsteen längre.
Det låter bra.
Ja.
Det låter bra. Jag tycker du ska lyssna på hans tidiga låtar också.
Det är lite så dunka-dunka, va?
Ja, det är det. Mm. Älskar det.
Ja, men.
Med moll.
Vila i frid, Tim Bergling.
Ja, men det var väl veckans avsnitt. Lite moll, lite dur. Började lite parfym och sen så... Ja,
ja, det är det.
Ja, det var det.
Det var speciellt avsnitt.
Ja,
men det blev så.
Ja, så blev det.
Så blev den här gången.
Så är livet upp och ner. Tack för att ni har lyssnat. Tack till våra sponsorer. Ja, men vad hade du någon... Vad sa du? Vilken låt tyckte du hade lite moll i sig? Bromance.
Ja, jag tycker Sick Bromance. Ja. Det är min personliga favorit. Ja,
men då så.
Det känns som vi ska gå ut med den låten då.
Ja, gå ut med låten. Det låter som en bra idé.
Ja, jag tänker vi gör det. Vi smyger in den här och så får vi tacka för musiken. Tack för att ni har lyssnat. Och vi ses och hörs nästa fredag, va?
Det gör vi verkligen. Ta hand om varandra.